Tack för ditt ord idag, Gud. Tack att du kommer tala till oss idag, Herre. Jag ber att ditt ord ska bli levande i oss, Herre. Att det ska ge en 30, 60, 100-faldig effekt i våra liv. Välsignelser, Gud, över hela det här teamet, över den här kyrkan, över den här platsen, Fader. Tack för det du har förberett, tack för det du tänker. Tack att du älskar varje människa. Rör vi oss alla, Gud. Jag ber de som tittar nu live, men också de som kommer kolla i efterhand. I Jesu namn. Ditt ord, Gud, återvänder aldrig fåfängt tillbaka, utan det verkar där till det blir utsänt. Tack att ditt ord idag ska vara liv för oss. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Och tack till dig, syrran, alltså. Vilken röst den här tjejen har. Idol nästa, eller? Ja, du, nej, nej. Inte något sådant. Hej, all min kärlek till era pastorer. Mikael, I love you, alltså. Vilken bra pastor du är. Fick det här långa smset på ordningen på den här gudstjänsten idag från dig. Och alla telefonnummer var bollchans, vilken pastor alltså. Han har koll på läget. Tack så mycket för förtroendet, er vänskap. Jonathan, hela gänget uppskattar er enormt, er kärlek. Jag känner den ända till Södertälje. Det är roligt att vara här igen, det känns som hemma. Superkul alltså. Bra namn på kyrkan måste jag säga, Korskyrkan. Det är precis vad det är. Det är korset vi pekar folk till, eller hur? Jag har varit här för att prata om Revive My City. Superkul att Götene blev platsen vi kommer köra den här väckelsekampanjen på. Umeå och faktiskt Södertälje också blev de två andra städerna. Men vi kommer komma hit i augusti och köra en väckelsekampanj. Revive My City. Igår så ägnade vi många timmar åt att bara planera. Och jag kan inte glömma när Bosse, han berättade, jag frågade, hur många är ni i era team? Ja, vi är ungefär, jag tror han sa 21 personer i teamet, i teknikteamet. 21 personer i teknikteamet, mannen. Skämtar du med mig? 21 personer i teknikteamet. Det är ju bättre liksom än stora kyrkor i Sverige. Det är fantastiskt. Och det säger mycket om tjänstvilligheten i kyrkan, om hjärtat i kyrkan. Och jag vill bara kasta ut det till er. Det är lätt att bli hemma blind. Men det är bra här. Det är bra. Tacka Gud för det Gud gör här. Och tack att ni är med. Tack att ni så villigt säger ja till den här kallelsen. Tillsammans ska vi se många bli frälsta i Jesu namn. Jesus sa att skörden är stor men arbetarna är få. Men jag tror att när man gör såna här grejer, när man satsar på såna här grejer, när det kommer en sån här, ja men säg gåva eller utmaning, och då, när man villigt säger ja till det, det är då man tvingas att stretchas lite. Det är då man tvingas att släppa lite comfort zone och bara tillåta lite stretch i livet. Och det är positivt, det är bra. Det är då vi gör det vi ska. Jesus lägger ingen börda på oss utöver det vi klarar. Han vet våra gränser, han är en god far. Men jag tror så här, om nu Gud valde det här, ja men då finns den kapaciteten. Och mycket, jag har varit på Prisma, jag vet vad ni kan. Och det ska bli jättekul att bara levla upp det ännu mer och göra någonting stort. Jag kan nämna att vi redan nu har börjat prata om medverkande och redan nu liksom börjat prata detaljer och platser och så här. Och det ska bli så kul att göra den här resan tillsammans med er. Jag kommer komma hit ett par gånger nu under vår och ni kommer se mig mycket. Men jag vill bara säga det, be för den kampanjen i Jesu namn alltså. Och är det så att det inte blir av, att restriktionerna begränsar oss, well, då kör vi nästa år. Då kör vi bara, då har vi laddat våra kanoner ännu mer och då kan vi köra nästa år. Om ni undrar varför jag ser frusen ut så är det för att det är väldigt kallt här. Men jag mår bra i Jesu namn. Okej. Jag vill också nämna för dig att jag har haft, ni får gärna be för mig. Och sådär. Jag har haft otroligt mycket så här fake-konton på Instagram och grejer. Folk som får mejl ifrån mig. Och jag vet inte vem det är som gör de här fake-kontorna. Folk som ber om pengar. Folk som skickar alla möjliga konstiga grejer. Och jag får många som responderar. Jag vill bara säga, jag har bara ett konto. Så senast bara i morse fick jag 5-6 sådana mejl att hej, har du gjort en ny konto? Jag har inte gjort det, jag har inga sådana. Det är massa bedragare som är ute på vift och sådär. Så följ bara mitt konto då. Alltså det som är, ja, i och för sig vilket är det då. Men Tiglet heter jag då, inget annat. Mm. Okej, okay. Jag kommer predika nu. Och jag gick in nu på er YouTube-kanal. Jag ser att det är typ ett 50-tal som kollar just nu live. Och det är grymt, om inte det är med nu. Det finns en chatt där. Kommentera gärna. Jag ser inte dig, men du ser mig. Men låt mig få höra ifrån dig. Skriv någonting, skriv amen. Hör du ett citat som bara greppar ditt hjärta? Skriv det. Vet du varför? För att dels, vi lär oss bättre när vi också skriver. Vi får in saker lättare i våra hjärtan när vi också skriver ner dem. Men också blir det en hjälp för den som tittar att den citatet kommer upp för dem också. Och då blir det liksom en repetition för dem, kan de copy och pasta in i sina hjärtan liksom. Så skriv gärna, kommentera, säg amen, halleluja, skaffa dig en praise phrase, alltså en praise fras. För att när vi responderar på det vi hör så hjälper det också oss att få tag på det i våra hjärtan. All right. Så jag kommer predika nu och texten jag ska läsa och utgå ifrån är från första Mosebok 45, vers 27. Hör det här. Första Mosebok 45, vers 27. Men när det talade om... När det talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras far Jakob nytt liv. Jag läser vers 28 också. Och Israel sa, det räcker, min son lever och jag vill ge mig av för att se honom innan jag dör. På engelskan, vers 27, det sista där. Då står det, the spirit of Jacob, their father, was revived. Vad jag vet är det här det enda stället ordet väckelse finns i Bibeln. Självklart beror det på olika översättningar. Men ordet revive finns här i Bibeln. Revive, nytt liv. Det är det jag kommer predika om idag. Revive. Första Mosebok 45, 27. Läste jag precis. Lite nu och då behöver vi som troende nytt liv från himlen. Eller hur? Lite nu och då behöver vi kontinuerliga möten med Gud, med den helige ande. Där glöden, passionen, kärleken bara får nytt liv. Jesus sa i Johannes 3, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Kan inte se Guds rike. Vers 5 säger också, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det här är en av doktrinerna vi tror på som kristna. För att komma till himlen behöver du bli född på nytt. Du behöver födas på nytt för att kunna komma till himlen. Född på nytt betyder att Gud föder dig. Gud föder dig på nytt. Och när du har blivit född på nytt, sen vill Gud låta dig komma in i allt det han har bestämt. Allt han har för dig. Och för att det ska ske behöver du bli född av vatten och ande. Född av vatten är ordet, eller dopet. Vi doppas i vatten. Vatten är symboliskt för ordet. Att vi doppas i Kristus. Vi doppas i ordet. Vi doppas i Kristus. Och uppstår i Kristus. Gud vill doppa dig i ordet, i vatten. Men också i ande. I den helige ande. Det stod ju det i vers 3. För att se Guds rike behöver du födas på nytt. Men för att komma in i Guds rike behöver du födas av vatten och ande. Så Gud vill inte bara att du ska se det. Gud vill att du ska komma in i det. Och för att komma in i det behöver du födas, doppas i ordet, vattnet, tronedopet. Men också i anden. Det här är en av doktrinerna vi tror på i kyrkan. Att när du tar emot Jesus behöver du också bekräfta det i dop, men också ta emot andens dop. En del tänker att det inte är viktigt att döpa sig. Well, Jesus befallde det. Jesus befallde det. Han föreslog inte det. Han befallde det. Och det finns en välsignelse som kommer över dig när du väljer att ta din tro hela vägen. Vissa tänker att det där räcker väl, det är inte vi som avgör, det är Gud som bestämmer. Det är hans ord som avgör det. Och jag tänker också så här, förutom att vi behöver födas på nytt för att bli frälsta, så tror jag också så här, vissa saker i livet behöver då och då bli födda på nytt. Hoppas du förstår min tanke. Det räcker inte med att bara få en upplevelse i frälsningen för 3 år sedan eller för 13 år sedan. Du behöver alltså kontinuerligt bara få passionen på nytt född. Iven på nytt född. Inte bara en upplevelse en gång, utan Gud vill liksom hela tiden möta dig. Och att hela tiden ska iven bli återupplivad. Tron behöver bli återupplivad. Om du har gått med Gud ett par år, ditt hopp behöver bli revived, få nytt liv. Visioner behöver få nytt liv. Bönelivet, kära någon, vad det behöver få nytt liv lite nu och då, eller hur? Lovsången, entusiasmen för Jesus, iven att bygga kyrkan. Ordet entusiasm har sin grund i gudomen själv, visste du det? Gud på grekiska är theos. Theos är det ordet vi hämtar enthusiasm ifrån. Det är det grekiska ordet för Gud. När Gud ville beskriva sig själv så satte han in ordet enthusiasm i sitt eget namn. Vi ser det i Jesu liv. Han var gladare än sina medbröder. Han hade entusiasm. Han var ivrig. Iver för Guds hus hade förtärit honom, ätit upp honom. Han hade passion i det han gjorde. Han predikade med passion. Han var ingen laid back slick som gick med liksom sandaler och ropa peace, everybody peace. Utan han hade passion. Han drev ut onda andar. Han grät med många. Han bad med många tårar. Han hade passion. Han hade entusiasm. Han var passionerad över kyrkan. Gud önskar att inte bara vi ska vara så slätstrukna hela tiden, utan ha lite iver, ha lite entusiasm i ditt liv som barn till Gud. Gud önskar att vi ska hålla oss fräscha i vår relation till Jesus Kristus. Amen. När man läser uppenbarelseboken så ser vi att allting är nytt i himlen. Det finns liksom ingenting gammalt. Det är ständig färskvara i himlen. Det finns liksom inget gammalt. Tolka mig rätt nu när jag säger det här. Det finns liksom inga gamla människor. Inga gamla gator, inga gamla portar. Allt i himlen kommer vara som nytt. Jag tror att äldre personer kommer föryngras där. Och yngre kommer bli äldre där. Vi kommer nog vara i vår perfekta ålder där. Jesus lär oss i Fader vår att be. Ske din vilja så som i himlen så på jorden. Det säger mig att så som det är i himlen, så vill Gud att kyrkan ska vara på jorden. Så som i himlen, de ordningar det är, den kultur det är, allt vad himlen är, må det komma ner över jorden. Så som i himlen, så och på jorden. Må hans kyrka spegla himlen på jorden. Kyrkan ska vara himlen på jorden. Oj, oj, oj. Romarbrevet 7:6. Vi står i andens nya tjänst, inte i bokstavens gamla tjänst. I engelskan står det, vi står nu, det står så här, to serve him in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Det finns en fräschhet i livet med Gud. Det finns någonting som förnyar en, som fräschar upp en, som inte gör oss gamla och gaggiga, som inte gör att vi fastnar i hjulspår. Det finns ingen passion i Guds rike. Det är alltid nytt, fräscht, det finns nya ord. Det finns iver, entusiasm. Om inte man får de här mötena med Gud, då tror jag vi går tillbaka till att tjäna Gud i rutin, i religionens gamla tjänst. Inte utifrån en förnyad, levande relation med Jesus Kristus. Vi behöver revival. Vi behöver väckelse. Utmaningen för oss är att inte låta någonting ta våra nit för Jesus. Att inte låta någonting paralysera din passion. Att inte låta bitterheten göra att vi släpper kyrkan. Att inte passionen för missionsbefallningen går bort. Inte att kyrkan blir rutin. Och kära någon alltså. Det här är risk i alla relationer, att gråa varan kommer. Den krackar på dörren ganska hårt, ganska tidigt liksom. Men jag vill bara säga till dig, Gud vill att vi ska leva tillsammans med den helige ande. Det ska vara fräscht. Detta har jag emot dig, säger han till en kyrka. Du har övergivit din första kärlek. Och så säger han i Uppenbarelseboken 3. Gå tillbaka till den första kärleken. Tänk på vad du gjorde då. Gör det igen. Vad gjorde du då? Vad gjorde du när du var nyfrälst? Vad gjorde du när du var ivrig och sprang med Gud? Vad var det du gjorde då? Gör det igen. Gå tillbaka till dina första gärningar. Gå tillbaka till dina första gärningar. Första Thessalonikerbrev 4 säger. När Jesus kommer tillbaka. Det här är i uppryckelsefasen förmodligen. Tänk på det historiska eventet. Tänk på det historiska eventet när kyrkan kommer hämtas. Alltså. Jag bara fascineras över det eventet. Och många tänker, kommer det verkligen ske? Ja, det kan ju diskuteras. Men lägg in i det här också då. Gud hämtade Elia. Han bara hämtade honom. Gud bevarade Noa innan domen. Gud hämtade Henok. Gud, det har hänt tidigare. Varför kan inte det hända igen? Rapazzo är ordet på grekiska, uppryckelsen, när det kommer ryckas upp. Rapazzo, det är det vi hämtar rapture ifrån. Tänk det historiska eventet när kyrkan ska hämtas. Kolla vers 16 i första Thessalonikerbrevet 4. Ty när befallningen ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner ifrån himlen. Och därefter, vers 17, ska vi som lever och är kvar, rapazzo, ryckas upp bland molnen tillsammans med honom, med dem, för att möta Herren i rymden. Alltså vilken, det här är så intressant tycker jag. Engelskan står det, those who are alive and remain alive. Lyssna till kvalifikationerna. Du behöver leva och du behöver förbli levande. En del levde när de blev frälsta. Lovsången levde, kärleken till Gud levde, niten levde, passionen levde. Men min vän, du behöver vara levande, men du behöver också förbli levande. Och det är ingen annan ansvar än ditt. Det är inte kyrkans ansvar, det är inte någon annans ansvar. Det är mitt ansvar att hålla min relation med Jesus levande. Första Korinthierbrevet 10:12. Därför ska den som menar sig stå upp se till att han inte faller. Jag läser inte i texten. Därför ska den som menar sig stå upp se till att hans pastor ser till att inte han faller. Nej, han inte faller. Det är mitt ansvar. Titus 3. Han frälste oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Det räcker inte med att bara säga, jag är kristen, jag är med i kyrkan, jag är medlem i kyrkan. Det räcker faktiskt inte av att bara ha en upplevelse av andedopet, att bli fylld med den heliga ande. Lite nu och då behöver jag revival. Jag behöver fräschas upp i Kristus Jesus, förnyas i den heliga ande. Lite nu och då behöver vi se till att gå på lite möten. Och jag vet att det är svårt nu, men man kan se till att vrida upp volymen på sin bluetooth-högtalare hemma och bara dra på värsta lovsången hemma och bara lyfta händer i sitt vardagsrum. Lite nu och då behöver vi bli upplivade i vår ande. Hur länge sedan var det Gud fick riktigt fylla dig? Hur länge sedan var det du kände riktig nöd för de som är förlorade? Vi behöver checka våra hjärtan, mina vänner. Jag tog bilden av te tidigare i inledningen. Och jag går tillbaka till den bilden för jag har en berättelse kring det. Jag har kanske berättat det förut, men då får det bli en påminnelse. Tid sedan jag sitter och dricker te med min kompis här vid ett café och vi diskuterar frågor i Bibeln. Tiden gick så långt så att jag glömde dricka mitt te så den hann kallna. Jag har alltid socker i mitt te. Jag minns i alla fall att vi skulle gå och då hade jag inte ens rört mitt te. För att vi snackade så mycket. Så jag sa, bror, ska inte du dricka ditt te? Just det, sa jag. Så medan vi tar på oss jackorna, jag ska bara halsa den. Jag tar glaset som är så här, höga glas av så här, riktig arabte, du vet. Man ser, ja. Den som vet, vet. Men det är så här, jag skulle bara halsa den. Så jag ska dricka den, jag ska bara halsa den. När jag dricker teet så känner jag hur bäst det är. tänkte, jag la inte jag socker. Och så insåg jag bara när jag lyfte, jag tog upp glaset och tittade på det, så såg jag att sockret låg som en matta i botten av glaset. Och jag kommer ihåg då att just det, jag rörde aldrig om. Och precis då talade Gud till mig. Det var en sån här stark upplevelse för mig, den lilla stunden där. Och det var det att Gud frågade mig så här: vad är det som gör att te smakar sött? Vilken så här låg IQ-fråga tänkte jag, kan tyckas, men för mig fanns en stor uppenbarelse i det. Jag sa socker, herre, typ. Och så direkt när jag svarade på frågan så hörde jag nästan honom säga: nej, det är inte sockret, det är omröringen av sockret. Men hjälp, så tittade jag på glaset igen. Vad, just det, det är om jag rör om det smakar sött. Det är inte att sockret gör att det, jag måste röra om så att det blir sött. Annars blir det en matta längst ner. Låt mig dra parallellen till ditt och mitt liv. Du kanske har den helige ande i dig. Du kanske en gång tog emot andens dop. Men om man inte rör om, då kommer det inte smaka så mycket Gud. Om orden, om livet, om gärningarna. Du kanske är kristen. Du kanske kallar dig en tjänare till Jesus. Du kanske är med i kyrkan. Döpt och allting. Men det smakar inte så mycket Gud, alltså. Det är rätt bäst, alltså. Behöver röra om. Bönen borde bli nu: Gud, tryck ner en sked i min själ och rör om. Så det smakar lite Gud igen. Vad är det som rör om? Lovsång. Tillbedjan. Läppar som prisar Herren. Hjärtan som uttrycker sig genom fysiska yttringar. Lyfta händer. Att stå upp. Att gå på knä. Att säga någonting till Jesus. Det gör något med oss när vi uttrycker vårt tack till Jesus. Det är bara att... Tänk själv, ta ett par som tjafsar mycket. Och så säger man till den ena så här: hej, berätta för mig vad det var som du föll för när du träffade henne. Släpp det här tjafset. Vad var det egentligen du föll för? Och så börjar han uttrycka, va? Och när han börjar uttrycka vad det var han föll för: ja, det var din parfym, det var si. Det var när vi sågs där och där, det var när du uppvaktade, det var när du hjälpte min mamma där. Och så här. Wow. När de börjar uttrycka, börjar hända någonting på insidan av dem. Varför är det så att många börjar gråta när de börjar plocka fram minnen? För att det händer något med oss när vi plockar fram det. Exakt så är det med tron, med Jesus, med livet, med Jesus. Om det aldrig finns ett uttryck för det, då kommer det hända något med våra hjärtan. Gud kommer aldrig ändra sin uppfattning om dig. För han har bestämt sig att älska dig. Inget kommer ändra det. Men något händer med mig när jag uttrycker det. Tryck ner en sked. Vi kommer sjunga sen. Och kanske om inte den där sången räcker, kör en lovsångskonsert själv hemma ikväll. Amen. Rör om. Kom inte bara till kyrkan och flyt runt. Ett ljummet liv för Gud. Be Gud röra om. För det finns ett kall, det finns en tjänst över ditt liv, det finns ett rop ifrån himmel. Det finns nådegåvor som behöver flamma upp igen, så att det smakar lite Gud här. Okej. Det står i Bibeln så här: Guds gåvor kan inte Gud ångra. Romarbrevet. När Gud ger en gåva kan inte Gud ångrar inte sina gåvor. Men till vilken nytta är gåvan om inte det rör sig om lite i grytan? Har inte han lagt kanske helandets gåva? Har inte han lagt kanske talets gåva? Eller har inte Gud utmanat dig? Har inte han lagt en dröm? Har inte han kallat dig att vara profet? Men hur ska det hjälpa kyrkan om du aldrig rör om? The church needs some stirring, tror jag. Precis som Josefs bröder. De kommer till sin pappa. De berättar för pappa. Det första jag läste. De berättar för pappa: pappa, Josef lever! Din son lever. Pappan Jakob trodde ju hela sitt liv att sonen var död. Men vetskapen att sonen lever revived hans ande. Vad är det som ger revival i kyrkan? Det är när vi återigen fattar och förstår och inser: Jesus lever ju. Jesus lever ju. Och när vi förstår att Jesus lever, då blir det väckelse i kyrkan. Amen. Samma sanning räcker för att återuppliva din och min ande. Nämligen det att Jesus lever, frälsaren lever. Han har besegrat helvetet, han har besegrat synden. Han har besegrat sjukdomen, han har besegrat synden, döden, demonerna. Han regerar just nu. Han lever idag och han är med dig. Låt din tro på Gud återuppliva dig idag. The spirit of Jacob, their father, was revived. Det är också intressant, kolla på det här. Jag avslutar med det här. Det är väldigt intressant att det står att the spirit of Jacob was revived. Det står inte Israel, för att Gud bytte hans namn. Gud bytte Jakobs namn till Israel. Det står att när Jakob föddes, han var tvilling med Esau. Han kämpade om att komma ut före sin bror. Det står i Bibeln att Jakob tog tag i sin brors häl. Jättemärklig grej egentligen. Han tar tag i hälen för att komma ut före sin bror. Men han kom inte ut först. För att den som kommer ut först får det dubbla arvet. Alltså först födde sonen får alltid dubbel arvslott. Förstfödslorätten kallas det i Bibeln. Och kan du tänka dig ett litet foster som tar sin tvilling i hälen och liksom, jag ska vinna över dig liksom. Så här. Senare blev Jakob äldre och han lurade sin bror på förstfödslorätten. Han tog förstfödslorätten genom att utge sig för att vara Esau. Du kanske känner till den här historien. Men en natt brottas han med en ängel. Han vägrar släppa taget om ängeln. Vem har hört om något liknande alltså? Han brottas med en ängel. Ängeln säger, släpp mig, för det har blivit morgon redan, vi har brottats typ hela natten. Och då säger Jakob, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Med andra ord, Jakob var en häljagare. Jakob var en ängelbrottare, okej? Okay? Se den personen, han brottas med en ängel, han var ivrig, svångan häl. Jag släpper inte för jag är desperat efter the touch of God. Men det var då Gud slog honom i sidan. Ängeln slog honom i sidan. Och då säger Bibeln att det var då Gud gav honom namnet Israel. För Israel betyder du har kämpat med Gud och vunnit seger. Intressant va? Första Mosebok 45 står det att Jakob fick nytt liv. Överallt efter den händelsen med ängeln kallas han för Israel. Israel, 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 Israel. Överallt står det Israel. Det står aldrig Jakob längre. Efter att Gud bytte hans namn var det Israel. Men här gick det tillbaka till Jakob. Första gången. Han blev Jakob igen. Och jag tror att den helige ande visade mig att det var som att han kom tillbaka till hur han startade. Hela tiden kallas han för Israel, vilket var ungefär i 20 år. Och under de 20 åren levde han i depression, sorg, missmod och lögnen att hans son är död. Men nu fick Jakob nytt liv. Han blev den nyfrälste killen igen. Han blev ängelbrottaren igen. Han blev häljagaren igen. Han blev den där desperata killen efter Guds närvaron igen. Därför säger Gud i Romarbrevet 9, en text jag aldrig har fattat men äntligen förstod. Och det är, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Hur kan Gud hata någon? Det är inte personen det handlar om, det är attityden det handlar om. Jag älskar den där häljagaren, den där attityden av att brottas med en ängel. Jag älskar den där desperationen, jag älskar det hos Jakob. Därför älskar jag den attityden. Men jag gillar inte den där attityden av Esau. Det jag hatar den faktiskt. Vad är det? Att man lätt säljer sin förstfödslorätt för en skålsoppa. Och vi kan skratta åt det. Hur kan du sälja allt för en skålsoppa? Och well, kristna gör det hela tiden. De säljer allt, hela sitt kall, för ett mål mat i köttet. Eller ett mål mat, eller ett bättre jobb. Eller är du med? Vi gör det hela tiden. Nej, nej, nej. Man säljer sitt kall för lusta, för begär. Men Jakob var här, fångaren, han var ängelbrottet, han var hungrig efter mer. Och Gud sa, jag älskar den där killen, jag älskar den där hungern, jag älskar. Saliga är de som hungrar, det skall bli mätta. Gud impas inte av ljumma kristna som gillar att vara i flock, som inte vill någonting, som bara liksom ställer sig bakom alla andra och säger, om du tycker det så jag gör också. Nej, Gud älskar sådana som säger, Gud rör om, Gud ge mig väckelse, Gud fräls min familj, Gud jag vill gå all in. Matteus 11:12, svenska Bibeln från 1917, alltså den Jesus själv läste. Nu ska ni få en vers från den. Matteus 11:12, himmelriket tillhör de som rycker den till sig. Alltså himmelriket tillhör härlfångarna, ängelbrottarna. Alltså det, för att det är de som gör något. Saliga är de som hungrar, det ska bli mättade. Jag ska landa med att säga, jag vill påminna dig om vilka som fick miraklerna i Bibeln. De var takrivare, de var trädklättrare. Vad extrem du är, kan man inte chilla lite? Well, det var de som fick miraklerna. Sker dig som du tror. Zacchaeus klättrar på träd. De rev upp ett tak för att killen ska bli hel. De trängde sig fram i folkmassan. De dök från klippor från att nudda hans kläder. Kan du se den där kvinnan? Hon dyker från en klipp och bara kastar sig över Jesus. Och hon missar honom. Och hon nuddar bara hans tofs av hans mantel. Eller den här blinde Bartimeus som alla sa till. Var tyst, Jao, var tyst, påven är här. Det passar sig inte att skrika på det här sättet. Det passar sig inte att lyfta händerna i vår kyrka, för ingen gör det. Men han sa, då står det att han inte rättade sig i ledet utan han ropade ännu högre. Han sa, Jesus förbarma dig över mig, Markus 10. Och Jesus gick till honom och sa, vad kan jag göra för dig? Han sa, ge mig min syn, jag är blind. Och Jesus gjorde så att han kunde se igen. Vilken text! Han kunde ha ställt sig tillbaka, lagt ner det där, men han klev fram istället. Jakob fick nytt liv. Vad är det som ger nytt liv? Jag vill backa två verser så tror jag att vi kommer förstå. Vad ger Jakob nytt liv? De drog upp från Egypten, kom till sin fader Jakob i Kanaans land. De berättade för Jakob då, Josef lever och han är härskare över hela Egypten. Han blev alldeles lamslagen. Han kunde inte tro på dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem. Och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom. Då fick Jakob, deras far, nytt liv. Och Israel sa, det räcker. Min son lever. Jag ska ge mig av för att se honom innan jag dör. Josef lever. Josef är en bild på Jesus. Vetskapen att Jesus lever. Vetskapen att Jesus uppstod på den tredje dagen. Vetskapen att Gud inte är ute efter dig med illvilja. Gud är ute efter dig med välsignelser. Vetskapen och uppenbarelsen över att Jesus lever gör att vi faller som döda framför hans fötter och vi står upp till nytt liv. Amen. Vet du att Jesus lever? Vet du att Gud är för dig? Han är inte emot dig. Jag vill be för dig. Jag ska avsluta det här med att säga bara, jag vill be för dig. Jag vill be för dig att inte bara det här ska bli kunskap för dig, utan också att det ska landa i ditt hjärta. Att Jesus lever. Jesus lever. Och det kommer ge väckelse i ditt liv. Amen. Ska vi be? Får jag be för dig? Be så här, om du vill bli frälst. Om du vill ta emot Gud i ditt liv, be den här enkla bönen med mig. Säg bara så här, repetera den här bönen efter mig. Säg, tack Jesus att du älskar mig. Jag tror, jag vill följa dig. Förlåt alla mina synder. Rena mig. Flytta in i mitt hjärta. För nu vet jag att Jesus lever. Och du lever i mig. Från och med nu är jag din. Tack Fader. Jesus är Herre. Amen. Om du bad den bönen, då har Gud precis frälst dig. Och om du vill, skriv till oss, skicka ett DM till kyrkan. Hör av dig till någon du känner i kyrkan. Säg, jag bad den där bönen. Jag vill komma tillbaka till Gud. Jag vill följa Gud. Om du känner att du har tappat din eld, din iver, så vill jag också be för dig. Fader Gud, tack för nytt liv och väckelse över hela Kristi kropp. Över alla som tittar, som är med. Låt det här ordet Gud inte bara vara ett ord vi glömmer om en halvtimme när vi käkar våran mat och våran lunch, utan låt det vara ett ord som brännmärker oss, Herre. Vi vill vara takrivare för dig, Jesus. Vi vill vara hälfångare för dig, Jesus. Vi vill vara ängelbrottare för dig, Jesus. Och vi vill vara sådana som dyker från klippan för att få tag på dig. Och när alla säger till oss att vara tysta, så ska vi höja vår röst för Jesus. För han lever. Tack för väckelse över Götene. Tack för väckelse först i oss. Så att vi har något att bära ut. Kom heligande med ny iver, entusiasm, desperation efter din närvaro. We need your touch. The church needs some stirring. Och Gud, tryck ner lite skedar så att det smakar lite Gud igen. I Jesus namn. Amen. Tack så mycket, hörni. Jag lämnar över till Jonathan och Sandra här.